Hej och välkomna till den här podcasten från VA-guiden som vi valt att kalla för VA-podden. Tanken är här att vi ska belysa viktiga och aktuella frågor inom dagvatten, små avlopp och VA-planering på ett någorlunda kortfattat och enkelt sätt. Målsättningen är att bjuda in intressanta och kunniga människor för att få svar på de frågor som finns där ute i VA-Sverige. Har du något ämne eller fråga som du tycker att vi ska ta upp i VA-podden? Hör i så fall gärna av dig till info@vaguiden.se. Mitt namn är Wille Feltelius och redaktör inom Dagvatten på VA-guiden. I avsnitt 2 av VA-podden pratar vi dagvattenkvalitetsmodeller. Och det kommer vi göra med dagvattenforskaren Mattias Borris från forskningsinstitutet RISE. Mattias forskning handlar mycket om just urban dagvattenkvalitet och hur det går att simulera föroreningstransport med hjälp av dagvattenmodeller. Han arbetar också med strategier för att förbättra dagvattenkvaliteten och minska de negativa effekter från dagvatten på våra sjöar och vattendrag. Nu tycker jag vi tar in Mattias.
Välkommen till VA-podden, Mattias Borris.
Tack.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Det är faktiskt bra.
Ja, det jag hörde. Du kan börja med att berätta lite om dig själv för de som inte vet. Vad jobbar du någonstans och så? Vilka frågor är viktiga för dig?
Ja, det kan jag göra. Jag som sagt heter Mattias Borris och jobbar som forskare på RISE som är ju ganska ny för vissa. Det är ju före detta SP och står för Research Institutes of Sweden, och jag jobbar där i en grupp som heter Urban Water Management, och i den gruppen betraktar vi hela vattencykeln vi har i våra städer, och jag är en person som jobbar med dagvattenfrågor, så jag jobbar ju nästan uteslutet med ett forskningsprojekt som gör dagvatten och har gjort det för ett tag nu.
Okej. Jag hörde att du precis har kommit tillbaka från utlandet. Kan du berätta lite om det?
Jo, vi har bland annat ett EU-forskningsprojekt som heter China EU Water Platform. Och det går ut på kunskapsutbyte mellan Kina och europeiska länder. Och där har vi varit i Kina, och de har ju en ganska stor satsning när det gäller dagvatten. De kallar det för Sponge Cities. Så de har utsett 30 pilotstäder, och de där städerna har fått några miljoner för att implementera dagvattenåtgärder, så att säga. Och vi har varit i en stad i södra Kina som heter Changde. Och man kan väl säga inom ett period av 3 år har de byggt om nästan hela staden till en sponge city och har implementerat dagvattenåtgärder precis överallt. Och ur ett svenskt perspektiv var det ganska häftigt att vara där. Alltså här i Sverige blir man ju fortfarande lite excited när man ser att man har tänkt dagvatten i vårt urban miljö, men där var det överallt. Så det var roligt.
Häftigt. Kul. Jag tänkte i det här avsnittet så ska vi prata lite om dagvattenkvalitetsmodeller. Och då tänkte jag att det kunde kanske vara bra att ge en kort introduktion till just begreppet dagvattenkvalitet och liksom vad som påverkar dagvattenkvalitet, vilka faktorer man brukar prata om då.
Jag vet inte om det är den officiellt definition av dagvattenkvalitet, men för mig är det väl dagvattnets innehåll när det rinner av på ytan och transporteras till recipienter. Och det kan ju innehålla en stor blandning av olika saker. Det kan vara dels partiklar som är själv kan anses som en förorening, men sen kan ju vissa föroreningar sitta på partiklar, alltså är partikelbundna. Sen finns det lösta ämnen som kanske metaller, organiska ämnen, men även mikroorganismen kan ju transporteras med dagvatten, och det har ju setts att det kan leda till vissa problem i våra recipienter. Ja, och vad påverkar dagvattenkvalitet? Det kan ju vara precis vad som helst. Det är ju först och främst föroreningskällor som vi har i våra städer. Det är vi människor som utför vissa aktiviteter, vi kör bil, så det släpper ju från sig en hel del föroreningar. Sen de material vi använder när vi bygger har ju en påverkan, det kan ju lakas ut en hel del. Sen är det ju såklart vädret, de behöver ju regn för att det transporteras, så hur regnmönstret ser ut, men också vind kan ha en påverkan. Och sen till slut kanske hur avrinningsområdet ser ut, alltså om vattnet kan ha möjlighet att infiltrera. Och hur ser sträckan ut till recipienten, det kan ju också hända en hel del på vägen. Så det är ju en stor antal faktorer som påverkar dagvattenkvalitet.
Ja, det låter ju onekligen komplext. Men då ska det ju finnas så att säga modeller då som man ska kunna använda för att så att säga, simulera dagvattenkvaliteten då. Jag tänker fundera lite så här, vad kan man åstadkomma med en dagvattenkvalitetsmodell? Och hur man väljer rätt modell också är ju en sån fråga som man kanske ska diskutera.
Det är ju men i stor allmänhet är ju, alltså modeller används ju nu för tiden i ganska många sammanhang, men först och främst försöker man ju använda modeller för att beskriva ett fenomen som finns i verkligheten på ett lite enklare sätt, och de är ju därför tids- och kostnadseffektiv, och i dagvattenkvalitetssammanhang används du ju främst för att uppskatta dagvattnets innehåll och därmed påverkan på recipienten. Man kan dessutom testa olika strategier för att hantera dagvattenkvalitet. Man kan studera effekter av klimatförändringar, effekter av förändringar i våra städer och dra slutsatser av det. Och ja, de ger helt enkelt beslutsstöd när vi planerar för framtiden, skulle jag säga.
Okej. När det gäller dagvatten så pratar man ju dels om kvalitet som du har varit inne på. Men också så att säga kvantitet, mängden eller flödet av dagvatten. Och vad jag förstår så är det svårt att göra en simulering av kvalitet om man inte kan göra kvantiteten, så att säga, eller simulera kvantiteten. Varför är det så?
Nej, men det hänger ju ihop helt enkelt. Jag kan ge ett roligt exempel. Jag vet inte om det är så roligt, men jag jobbar ibland hemifrån, och jag har, i vårt område är det ganska kuperat. Så framför mitt fönster där jag jobbar går en gata, och den lyter ju kraftigt, och personen som bor längst upp för backen, han vägrar att asfaltera sin infart, och den har ju en massa små grus där. Så jag bor i Borås, och det regnar ibland ganska kraftigt här. Så en massa sediment spolas bort från sin infart, och när det slutar regna ligger det ju på gatan, och då ser man ju när det är torrt då ligger sediment, och när det då regnar då kan jag se att allt sediment spolas med. Så det är ju en tydlig koppling mellan kvantitet och flödet, och alltså avrinning på ytan, och då kvalitet. Och det är ju svårt att uppskatta kvalitet av dagvatten utan att ta med kvantitetsbiten också. Mm. Jag hoppas det hjälpte.
Det tycker jag absolut är bra. Men sen så, vad jag förstår så ska det finnas två sätt att koppla samman då kvalitet och kvantitet. Man pratar dels om fysikaliska modeller och sen markanvändningsbaserade modeller eller schablonhalter. Kan du berätta lite om så att säga skillnaden mellan dem?
Ja, det är ju två olika angreppssätt, och det finns ju nästan en oändlig antal av kombinationer mellan de två. Men om man vill hålla det enkelt och prata om fysikaliska modeller, i dem använder sig man ju av matematisk-fysikaliska beskrivningar av de processer som pågår när det regnar, och försöker beskriva det med matematiska formler som då till exempel avrinning och transport av föroreningar, men också kan man ju beskriva hur föroreningar byggs upp när det är torrt, alltså att man har ackumulering av föroreningar under tiden. Det kan man ju också beskriva med matematiska formler. Å andra sidan, schablonhalter, det är ju att man har varit ute på andra platser och tagit prover på dagvatten och har tagit fram koncentrationer på andra platser och då utvecklat de där schablonhalter för att kunna använda dem på nya platser så att säga.
Okej. Okay. Jag tänkte, finns det några fördelar eller nackdelar med respektive modelltyp då?
Jo, det finns det. Alltså,
det beror väl på så att säga situationen. Men...
Det är väl så att om vi pratar om fysikaliska modeller, då det kan ju vara en fördel att processerna som pågår, man försöker beskriva dem så noggrant som möjligt. Och det kan också anses som en fördel att alla de där parametrar man har i modellerna har en fysikalisk betydelse, så man har en anknytning. Man kan knyta dem till verkliga processer så att säga. Mm. Sen är det ju oftast så att de där fysikaliska modellerna är dynamiska. Det betyder att man simulerar tidsserier, så det ger ju möjlighet till lite mer omfattande analyser. Vilket innebär ju en stor flexibilitet när man använder sådana modeller. Men det har ju samtidigt nackdelar också. De där fysikaliska modellerna behöver ju vanligtvis ganska många indata, så det är ju ganska omfattande arbete man måste utföra för att kunna använda dessa modeller. Sen så kan man väl säga att de oftast inte är så användarvänliga, så det finns en viss tröskel att komma igång med dem. Mm. Och det lider ju att det är tidskrävande att använda dem. Och då blir det ju dyrt helt enkelt. Mm. Och sen så på tyska brukar vi säga att man skjuter med kanoner på små fåglar, om man direkt översätter det till svenska. Att det finns ju en risk för mycket komplexitet, att man egentligen inte behöver såna häftiga avancerade modeller för att lösa en relativt enkelt problem. Mm. Och då har ju schablonhalter en fördel att där behövs det ju relativt lite inputdata för att all data är ju redan framtagen, så man kan ju använda sig av dem och då är det ju relativt enkelt att få resultat utav de modellerna. Mm. Och då är sådana modeller är ju användbart för lite mer översiktliga analyser. Om man pratar nackdelar för schablonhalter, då finns det ju mycket forskning kring det, att det finns ju en risk i de där schablonhalter som är ju framtagna på andra platser, och jag pratade ju tidigare om de faktorer som påverkar dagvatten. Det kan ju vara en ganska komplex sak och då kan det ju bli så att de där schablonhalter som är framtagna på andra platser inte är giltiga på min område som jag vill studera just nu. Mm. Så det innebär ju en risk för missledande resultat. Mm. Och det måste man ju vara medveten om man använder sådana modeller.
Mm. Jag tänkte, utifrån ditt perspektiv, är det så att man litar för mycket på modeller idag när man gör en analys av föroreningar till exempel? Att man inte tänker på osäkerheter och så i, eller?
Jo, det är ju jätteviktigt att vara medveten om den där osäkerheten. Jag har ju också jobbat som konsult tidigare och då görs ju de där dagvattenutredningar för detaljplaner också. Och en sätt att se eller påpeka och se att personen inte har tänkt på osäkerheten är ju antalet siffror efter kommat, alltså decimal. Om man anger en kadmiumkoncentration med 5 decimaler efter kommat, så har ju personen kanske inte tänkt på osäkerheten så mycket.
Nej. Nej, precis. Nej, det är svårt det där.
Ja.
Jag tänkte på, vi var ju inne lite på det här med osäkerheter, och ett annat begrepp som ofta används, det är ju kalibrering av en modell. Jag tänkte, det nämns ju ofta, men det kanske kan vara värt att ändå diskutera lite kring dels hur en kalibrering går till och så, och varför det är viktigt.
Nej, men kalibrering görs ju för att anpassa sin modell så mycket som möjligt till verkligheten. Och för en kalibrering behövs ju mätningar i fält som man kan använda för att anpassa modellparametrar till de mätningar. Det gör man vanligtvis med ena halvan av fältmätningar, och den andra halvan använder man vanligtvis för att verifiera sin modell. Alltså man testar hur bra eller noggrann en modell kan beskriva verkligheten. Så att säga, så man bedömer modellens kvalitet, så att säga. Och ja, det är ju som sagt så att man behöver fältmätningar, och det är ju fullt medveten om att man inte kan göra det i alla lägen.
Ja.
Och sen så är det ju en problem att det inte finns så det är jätteenkla, eller det är kanske fel uttryck, men att det inte finns tillgängliga metoder som är lättförståeliga, så att säga. Alltså kalibrering, verifiering av darkvattenmodeller skulle jag säga är oftast någonting som utförs i forskningssammanhang, och jag tror där finns det ett behov att utveckla metoder som kan användas av en bredare användarkrets för att kunna göra en bra bedömning av modellens kvalitet, så att säga.
Okej, ja, spännande. Jag tänkte avslutningsvis då, om man ska säga, hur väljer man rätt modell? Har du något tips?
Nej, jag har en tips, men jag vet inte om den hjälper. Men som en tumregel säger man väl att man ska använda en sån enkelt modell som möjligt, så länge den kan ge en pålitlig svar. Och det måste man väl, det där måste man väl kanske göra en bedömning själv. Men jag var ju inne på, när man är i en översiktlig planeringsskede, som till exempel detaljplanskede, så är det ju tillräckligt, eller fullkomligt tillräckligt, att använda sig av schablonhalter. Jag tror det är det de är till för, men jag vill gärna lyfta att det finns en stor osäkerhet i de resultat man får fram, och det måste man ju lyfta när man beskriver sina resultat. Också för eventuella myndigheter som bedömer de där resultatet. De blir medvetna att det är inte hela sanningen, de resultat man får fram.
Ja, men jättebra. Jag tror vi stannar där. Tack så mycket, Mattias Boris, för du var med i VA-podden.
Ja, men det var så lite. Det var jätteroligt att göra en podcast.
Ja, hej.